Välkommen till Atompodden. Atompodden handlar om kärnkraften och kärnkraftens arv. Från drift till slutförvar av det använda kärnbränslet. Det handlar om ansvar i tusentals år. Jag heter Katarina Malmer. När de svenska reaktorerna skulle laddas pågick diskussioner om hur avfallet en dag skulle tas om hand. Avgörande var den så kallade flerbarriärsprincipen. Det vill säga att avfallet skulle ligga bakom flera barriärer för att hållas borta från livet på jorden i årtusenden. Politikerna överlät ansvaret till kraftbolagen själva och krävde att de skulle lösa problemet. Och idag gäller det som kallas KBS-3, som har tagits fram av kärnkraftsproducenternas gemensamma bolag SKB. Det är först en kopparkapsel, sen ett lager bentonit som är en slags lera och den yttersta barriären är själva berget. 500 meter ner i urberget ska förvaret ligga. Men många menar att det måste längre ner än så i så kallade djupa borrhål långt ifrån biosfären där också grundvattnet är ett annat. Professor Carl Inge Åhäll är berggrundsgeolog. Han har studerat vad som händer i berget på olika djup och han har lång erfarenhet av forskningen kring säkerhetsfrågan.
Sen 80-talet så har jag också följt den svenska kärnavfallsprogrammet och deltagit i en massa remissgranskningar och sånt där. Jag har också gjort en hel del sammanställningar runt då både KBS-metoden och djupa borrhål. Det har varit dels åt Naturskyddsföreningen men även åt Kärnavfallsrådet. Och där har det varit då att klarlägga förutsättningarna för ett svenskt slutförvar i djupa borrhål som alternativ då till KBS-metoden. Ja, från början då, det är väl snart 40 år sedan, så inriktade man det svenska kärnavfallsprogrammet då. Och grundtanken var då att man skulle kapsla in avfallet och att avfallet sen skulle placeras på ungefär 500 meters djup i svenskt urberg. Och att man landade i 500 meters nivå, det var att man ansåg att det var lagom långt borta från markytan, men inte då så djupt att man kom ner i den undre grundvattensfären. Utan man skulle lägga ungefär mitt i det vi då kallar den övre grundvattensfären. Och det som var bra i det är ju då att man har god kontroll, ska jag säga, på den själva deponeringen, för att på de nivåerna så kunde man använda, ska jag säga, normal gruvbrytningsteknik. Alltså att man bryter tunnlar och schakt och sen kan man då köra ner då kapslarna och placera dem. Och där behövdes ju ingen då ny teknik. Utan det som var besvärligt och svårt och fortfarande är besvärligt och svårt, det är ju då att hitta en tillräckligt säker inkapsling på kärnavfallet. Och det beror då på att förutsättningarna i den övre grundvattensfären är inte ideala för förvaring av någonting och inte heller då kärnavfall. Och det beror då på att i den översta kilometern, alltså i den övre grundvattensfären, så har man ett rörligt grundvatten. Och det gör då att om något läcker ut så kommer det ofelbart då att transporteras vidare via grundvattenrörelserna för att så småningom då nå biosfären. Och där har vi, skulle säga, problemet i ett nötskal. Man måste kunna då kapsla in avfallet så att ingenting kan läcka ut under de här århundratusenden som det måste hållas borta från biosfären. Och det är inte särskilt lätt då.
Men nu har ju då SKB, alltså Svensk Kärnbränslehantering, bestämt sig för att kapsla in i koppar. Är inte det något som skulle kunna funka då?
Jo, koppar är rätt tänkt. Men dessvärre då så finns det en massa processer, olika korrosionsprocesser och nedbrytning som gör då att det under vissa omständigheter då inte klarar sig så länge som behövs. redan när det här då drogs igång så såg man ju då att eftersom det här grundvattnet runt omkring då kan transportera även radioaktiva material om det då läcker ut, så skulle det då finnas vissa säkerhetsnivåer. Och det innebär att myndigheten redan i början på 1980-talet la fast då det som blev den styrande säkerhetsprincipen, och det var den så kallade flerbarriärsprincipen. Alltså att förvaret långsiktiga säkerhet så långt möjligt då skulle baseras på funktionsmässigt oberoende barriärer så att säkerheten över tid kunde upprätthållas även om någon del av barriärsystemet skulle skadas i förtid. Och tittar vi då på kopparkapseln och bentoniten och berget, så ligger det ju till så då att kopparkapseln klarar inte den här inkapslingen över tid ensam. Det innebär då att kopparkapseln i sig är då ingen funktionsmässigt oberoende barriär, utan den förutsätter då att bentoniten som då ska omge kapseln ska skydda kopparkapseln. Men bentoniten, för att då fungera som ett skydd av kopparkapseln, kräver då att den tillförs vatten från omgivningen. Men denna vattentillförsel till bentoniten, den får inte vara för snabb. Det innebär då att bentoniten kan spolas bort och kopparkapseln står där i, så att säga, naken. Men den får inte heller vara för långsam, för då erbjuder inte den här bentonitenkapslingen något skydd för kopparn. Det innebär då att bentoniten och kopparn är tillsammans då en form av barriär, men de kan inte fungera oberoende av varandra. Och därför uppfyller inte de att vi har då en flera barriärer som är funktionellt oberoende av varandra. Och det är ju det, skulle säga, främsta säkerhetskravet. Och det ställs i en massa andra sammanhang runt om i samhället. Och det är klart vi måste ställa det kravet också då på kärnavfallsförvaret. Så det har de ju berget också då som en form av barriär. Men på de här nivåerna så fungerar inte berget som barriär. Och speciellt inte om man placerar då avfallet kustnära. Så det innebär då att om någonting läcker ut så har det väldigt korta transportvägar för att nå biosfären. Däremot om man har placerat OKBS-förvaret i inlandet som diskuterades och undersöktes, då fick man mycket längre transportvägar om någonting läckte ut. Och då fick man en naturlig utspädning, för det var långa transportvägar och dessutom fick man en fördröjning på det, och därtill så kunde man då hoppas på att en del skulle fastna då i sprickorna i berget och inte nå biosfären. Men här misslyckades ju kärnkraftsbolagen med att hitta någon kommun som var intresserad av det här. Man har ju varit runt i ungefär 40-tal kommuner, och till slut så gav man upp och bestämde sig då för att man skulle satsa på pålitliga kommuner, och det var ju då de kärnkraftskommunerna, och då blev det ju Östhammar och alltså utanför Forsmark och Oskarshamn som blev de så kallade kandidatplatserna. Och då hade man med det beslutet, så gav man upp hela försöket då att få berget som en barriär.
Men då får jag fråga dig, hur djupt måste man gå för att uppnå de här fördelarna?
Ja, om kravet är att vi ska deponera avfallet via tunnlar och schakt, så är 500 meters nivån ett bra val. Men då kan vi inte få den här uppfylla kraven på flerbarriärsprincipen om att vi ska ha funktionellt oberoende barriärer. Och från början på 80-talet då, när man drog igång den här forskningen och arbetet, så var det inget problem, för det fanns inget alternativ. Inget realistiskt alternativ. Utan därför jobbar man vidare på det här. Utan det var först när vi kom in på mitten av 90-talet som vi fick fram, ska vi säga, väsentlig ny information. Och det var då från den nedre grundvattensfären med det här mycket tyngre grundvattnet. För det visade sig när man tittar på det, vad som fanns där nere på en 2-3 kilometers djup, så gjorde man isotopmätningar som då klargjorde att det här grundvattnet på de här nivåerna inte hade varit i kontakt med biosfären på årmiljoner. Och då helt plötsligt öppnade sig då ett alternativ till KBS-metoden som hade förutsättningar då att uppfylla alla kraven. Däremot så fanns ju det inte en färdig teknik då för att deponera på de här enorma djupen.
Men har man idag teknik för det här? Har man utvecklat någon teknik? För att på 500 meter, precis som du beskrev, så är det i princip vanlig gruvbrytning. Men längre ner, finns det teknik för det idag?
Ja, man kan i och för sig göra gruvor och gångar ner dit, men det är så oerhört mycket mer dyrt än att använda dagens borrteknik. Som innebär att om man kan borra då ner till de här djupen med befintlig teknik som oljebolagen har utvecklat. De har till exempel borrat till 6 km djup och för vissa oljekällor i havet utanför Brasilien och i Mexikanska golfen och sådär.
Men finns det något annat land som har kommit längre med den här metoden?
Nej. Och där är ju en internationell skandal. Och där kan ju vi i Sverige faktiskt sträcka på oss. Vi är ju egentligen det enda land som har gjort ordentliga undersökningar för att hitta en hantering då av det utbrända kärnbränslet, alltså det långsiktiga kärnavfallet. Så Sverige har varit ett föregångsland i det. Och så länge det inte fanns ett alternativ och något bättre alternativ än KBS-metoden, alltså lägga det på ungefär 500 meters nivån i den övre grundvattensfären, så var vi så att säga bäst i klassen.
Men är du totalt uppgiven när det gäller det här, eller hoppas du på att det ska kunna bli en ny vända?
Ja, som människa är det ju lätt, och jag menar särskilt om man har barn och barnbarn, så vill man ju tro att det ska gå att hitta vettiga lösningar på alla problem. Och KBS-metoden är inte en vettig lösning eftersom den inte uppfyller då ens de villkor som ställdes redan på 1980-talet av våra svenska myndigheter. Och när det då inte finns skäl att frångå de kraven, och när det då finns möjligheter att hitta en bättre avfallslösning än KBS-metoden, så finns det ju ingen anledning att ge upp. Men det krävs ju faktiskt då någon form av ansvarstagande från regeringar. Det finns då förhoppningar och bedömningar att vi idag har tillgång till ett bättre slutförvaring än KBS-förvaret. Och det är ju för bara. Idag finns ingenting som talar emot det. Vi vet att förutsättningarna är mycket bättre. Det finns teknik inom räckhåll. Och det verkar inte enligt de kostnadsbedömningar man har gjort i USA och Kanada och Japan och även i England att det skulle bli dyrare än KBS-metoden. Jag kan se att det finns risker med djupa borrhål. Men däremot är det klart, åtminstone som jag ser det då, att den metoden har bättre förutsättningar att klara de ställda kraven. Men sen måste ju samhället då faktiskt inte börja tumma på säkerhetskraven igen, och vi hamnar i en ny sån här KBS-diskussion. Och det går ytterligare 40 år innan vi får fram en vettig metod. Men sköter man det här ordentligt och det inte dyker upp några överraskningar, så ser ju djupa borrhål ut att vara en möjlig hantering då som uppfyller kraven. Och dessutom finns det en sak till som talar för det, att djupa borrhål har ju också förutsättningar att lösa ett annat problem. Och det är ju att vi runt om i världen har en massa atomsoper från vapenindustrin, alltså kärnvapen. Och eftersom kärnvapen hela tiden behöver moderniseras, så finns det även en massa kärnvapen material. Och där har vi då en massa ohyggliga saker, plutonium som ingår och så vidare. Och även det behöver vi få bort då från dåliga lagringar som finns lite runt om i världen. Framförallt då i Ryssland och USA. Men även i de andra då kärnvapenstaterna. Även det materialet behöver vi få bort från landytan. Och här erbjuder ju då djupa borrhål också en möjlighet att vi blir av med det. Så att i den bästa av världar så kan jag ju se då att FN tar ansvar för det här och då ser till att vi även då blir av med kärnvapen, det plutoniumhaltiga kärnvapenmaterialet. Då skulle man kanske kunna tro på att barn och barnbarn även kan få en bättre tillvaro än den vi har idag då. Så jag är optimist.